Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
Jag heter Jakob Bursell.
Och idag något lite annorlunda. För häromdagen så slog det ner en bomb i golfvärlden. Bomben var att den amerikanska golftouren PGA ska slås ihop med den saudiska golftouren LIV Golf. Och direkt när det hände så sa du att det här måste vi göra någonting på. Och det var eld och lågor. Jag gissar att det är för att det kombinerade de två största intressen. Golf och ekonomi som förklarar världen.
Vi gjorde en gång en lyssnarenkät som visade att 10% av lyssnarna ägnar sig åt golf.
Ja.
Så jag vet inte om det stämmer fortfarande.
Jag vill bara säga till de andra 90% att det här kommer vara intressant ändå.
Jag hoppas det.
Ja. Men så jag tänkte att jag skulle prata med dig egentligen om det här. Vad är det som har hänt och varför ska man bry sig liksom?
Ja, och precis. Och den korta versionen som du var inne på. Saudiarabien har då köpt sig ett betydande inflytande över golf. Och liksom inte en specifik golftävling, eller det är inte att man sponsrar en golfspelare, utan man har liksom köpt in sig i sporten golf globalt.
Men alltså PGA-touren då, som man då har liksom köpt eller slagit ihop med, eller om man ska säga. Går det att jämföra med någonting? Är det typ som att köpa hela Premier League? Eller är det liksom, alltså är det är ligan typ?
Ja, men det här handlar om i grund och botten om hur pengarna som golfen, alltså idrotten golf genererar. Och det är intressant är att det är en historia som har pågått i typ 100 år. Det är en kontrovers som har funnits tidigare, men som nu har återaktualiserats. Men som också då liksom möter en annan händelse eller en rörelse som vi ser, nämligen då att kungariket Saudiarabien vill typ bli bättre eller liksom putsa till fasaden beroende på vilket perspektiv man har på dem.
Just det, så att, vad är det som har hänt då?
Ja, men det finns här liksom en vinkel om golf och det finns en vinkel om Saudi. Och jag tänkte att vi kan börja med golfen och så kommer Saudi in lite senare.
Yeah.
Och liksom, är man inte superintresserad av golf så häng på så hoppas att det kommer liksom klarna.
Yeah.
Men golf är liksom, det var en etablerad sport i USA för typ 100 år sedan. Det spelades tävlingar i olika delstater, ofta liksom oberoende av varandra. Och på typ 20-talet så startade man en organisation för att bara organisera de här tävlingarna. Man spolar fram 60 år så kommer TV:n och då plötsligt så kommer ju liksom golfsporten och typ alla andra sporter in i vardagsrummen. Miljontals människor kan titta på golf hemifrån.
Just det, och jag tänker att det är extra viktigt för just golf, för att golf är en sån fruktansvärt dålig livesport i förhållande till hur bra den är att kolla på TV. Man får ju absolut ingen som helst överblick om man är på plats, men på TV fattar man allt hela tiden.
Väldigt bra poäng, jag har inte ens tänkt på det, men så är det verkligen. Men det som händer också då är att det blir mycket, mycket mer pengar, för att då är det olika TV-bolag som kommer in och liksom kan köpa rättigheterna till sporten. Men hur köper man då liksom rättigheterna till sporten? Jo, det köper man via den här typ organisationen PGA då, som har startats för att organisera tävlingarna.
Så att de typ, okej, så de är liksom ish äger tävlingarna och säljer TV-rättigheterna. Det är
precis.
det som är touren.
Exakt. Men det som hände då på 60-talet var att de här golfspelarna, det är liksom de som står för underhållningen. De tyckte att, men vänta nu, liksom, nu finns det massor med pengar här. det är vi som står för underhållningen, men vi får inte del av de pengarna. Så det uppstår då en konflikt redan då mellan golfspelarna och typ affärsfolket som driver den här organisationen, som slutar med att golfspelarna bröt sig loss och startar en ny organisation för att liksom tillvarata sina egna rättigheter. Och det här var inget bra, tyckte man, för liksom golfens utveckling, som man typ slog ihop de här till en ny organisation som heter PGA-touren, där liksom spelarnas intressen skulle tillvaratas tydligare.
Okej, okay. Så att sporten golf finns, det finns nu pengar i den, och så fort det dyker upp pengar så dyker upp en konflikt mellan de som typ äger slash säljer rättigheterna och de som faktiskt står för underhållningen.
Exakt. Och sen kan man spola fram då typ 60 år till, ja, till nutid då. Och då har det hänt massor av saker. Dels har ju golfen blivit en mycket, mycket större idrott. Mycket tack vare såna här fixstjärnor som Tiger Woods och liksom Bryson DeChambeau, som har liksom tagit idrotten till en helt ny nivå för att de bara är jävligt duktiga. Men sen har ju också möjligheten att tjäna pengar på det här, liksom, de här immateriella rättigheterna, alltså typ bilder och videofilmer på folk som spelar golf, har ju blivit mycket större genom sociala medier, genom streaming och så vidare. Och då uppstår då igen, liksom 60 år efter den förra gången, ett skav där spelarna börjar tänka nu liksom, här gör vi massor med liksom spektakulära grejer på golfbanan, men vi har ganska begränsade möjligheter att själva kontrollera de här intäkterna, för att det är då den här tjänstemännen som driver den här touren som liksom bara sitter och bestämmer allting över oss.
Mm-hmm.
Och det finns då exempel på liksom en av de stora fixstjärnorna, Phil Mickelson. Han gjorde något otroligt inspel under en masterstävling i 2010, alltså ett otroligt golfslag helt enkelt. The tournament. An unbelievable shot by Mickelson. Absolutely incredible. The greatest shot of his life. Och det här lilla klippet på 7 sekunder började typ PGA-touren licensiera ut. Och de tjänade typ 3-4 miljoner dollar på den här licensieringsaffären. Vilket var 3 gånger mer än Phil Mickelson själv tjänade på att vinna den tävlingen.
Hade man varit en kryptoförespråkare så hade man försökt claima någon slags NFT-grej här.
Ja, men precis. Ja, så återigen så uppstår det här problemet. Liksom, hur ska man fördela intäkterna till idrotten? Och där tänker jag typ ett generellt problem i alla idrotter.
Men okej, och tidsklipp till 2020 någonting, så börjar liksom det här liksom ruckas i kanterna då?
Exakt, för att då finns det liksom på nytt då ett problem med golfen, och som alltid när det finns ett problem så brukar det dyka upp någon slags lösning. Och här då sammanflätas liksom golfens historia med Saudiarabiens historia. Och då kommer vi in på Saudiarabien. Men Saudiarabien bildas ju typ 32 när man slår ihop 4 stycken regioner. Det är en kung som leder det här, det är ett islamiskt styre. 6 år senare så hittar man ju då olja. Vilket gör typ Saudiarabien till ett av världens rikaste länder. Man blir världens största exportör av olja. Sen är det så, liksom, jag vet inte vad du tänker, men liksom Saudiarabien har ju liksom lite av ett så här varumärkesproblem.
Ja, inte ett himla litet, eller vad menar du?
Ja, alltså,
jag tror att de flesta som tänker på, när man tänker på Saudiarabien, tänker väl kanske inte, man tänker inte på mänskliga rättigheter i absolut första hand direkt. Nej. Och det finns ju liksom 100% vederlagda liksom fakta som handlar om att de har mördat journalister och liksom förtrycker sin egen befolkning, och det är väl nästan bortom allt tvivel att de var inblandade i typ finansiering av terrorism och sånt där. Alltså det är ju kanske, det är inte så här typ den mest exemplariska nationalstaten.
Nej, och man ska liksom inte skoja bort det, men det var ju liksom utifrån Saudiarabiens perspektiv kanske inte det största problemet de hade. Redan sen liksom man typ hitta oljan så insåg man att, liksom att den här ekonomin som vi håller på med, den är väldigt beroende av oljeexport, typ oljepipelines, oljerelaterade tjänster och sånt där.
Mm.
Och som man då genom åren försökt komma bort från det. Det som händer är liksom 2015 något, så dyker upp den här kronprinsen som heter Mohammed bin Salman, han kallar också för MBS. Mm. Är jag att förväxla med mortgage-backed securities.
Bara du i hela Sverige som blandar ihop Mohammed bin Salman med mortgage-backed securities. Men ja, absolut.
Men då sjösätter de ett, och jag tror att det är liksom han som i hög grad ligger bakom det här, ett projekt som heter då Saudi Vision 2030. Och det är då liksom en strategi för att skapa dels en mer diversifierad ekonomi, men också profilera Saudi som en ja, men bara lite trevligare plats liksom. Antingen då om det är liksom genom verkliga handlingar eller om det mer handlar om att putsa lite på fönstret. Det här kan man liksom debattera. Man ska åstadkomma det på lite olika sätt. Det har ju liksom hänt lite grejer på marginalen med typ kvinnors rättigheter. Man typ höll en konsert och har bjöd in en amerikansk artist, så det var ju typ otänkbart tidigare. Mm-hmm. Man har dragit ihop en enorm turistsatsning tillsammans med Richard Branson, som man sen drog sig ur för att de mördade den här journalisten Jamal Khashoggi, heter han väl. Och så typ bygger de helt nya städer och de ska vara hållbara och så vidare och så vidare.
Men fråga, är det här då, du var inne på liksom, okej, att det är det putsa fasad eller inte, men typ rent ekonomiskt, är det så att man ser typ så, turismen är det som i framtiden kommer ersätta oljan som främsta intäktskälla, eller är det typ så här, vi ska putsa upp vårt rykte för att kunna sälja mer olja längre?
Det är en väldigt bra fråga, men kommunikationen från dem är ju att det här är ett sätt att diversifiera vår ekonomi, och det ska vara mer turism, men det ska vara också investeringar i andra. De har en enorm statlig investeringsfond, PIF heter den, som har $600 miljarder under förvaltningen och sånt där. De har investerat i SoftBank, det japanska investmentbolaget, Uber, Boeing, Citigroup, Credit Suisse, inte lika framgångsrikt nyligen.
Ja. Men uttalat i alla fall så handlar det om att bland annat låta turism ersätta som en delinkomst i alla fall.
Ja, men precis. Men det handlar också då om underhållning. Och det här då vi kommer tillbaka till det här med golfen. Först händer något som jag tänker att du har bättre koll på än mig, men man köper ju den här fotbollsklubben Newcastle 2020.
Exakt.
Eller hur?
Ja, och det är ju då Premier League, som är den engelska fotbollsligan, är då den liksom största ekonomiska maktfaktorn i fotbollsvärlden. Och det är ju då den här PIF, alltså den här investeringsfonden, som rakt av köper hela klubben Newcastle, som är en sån väldigt anrik, men i alla fall de senaste 30-ish åren lite så här konsekvent underpresterande klubb. Det är som en enorm potentiell fotbollsmarknad finns där. Och man köper då den, och sen dess har man på ett så, om man ska bara kolla på det rent objektivt, hur man har skött klubben, som har gjort det så här exemplariskt återhållsamt. Om man jämför med när så här ryska oligarker har blåst in i fotbollsklubbar, så brukar de liksom, här är 12 miljarder som vi bränner direkt. Men ja. Saudien har varit väldigt så här. Alexander Isak, den svenska stjärnanfallaren, är liksom deras dyraste nyförvärv, och han har liksom med fotbollsmått mätt inte en så dyr typ.
Just det.
Man har skyndat långsamt och så gått bra.
Och då här är väl då liksom ett klassiskt sätt att liksom få skapa lite nya liksom relationer och liksom putsa på sitt, ja, men sitt varumärke helt enkelt.
Precis, och jag tycker att det är så här lite dubbelt, hela den sportswashing-grejen. Jag tycker att det är lite dubbelt, för typ å ena sidan så finns det ju liksom såna bilder på när folk är uppklädda till shejker på läktarna i Newcastle och typ hyllar Saudi för det de har gjort med deras klubb. Men det är ju också så att jag tror att det är extremt många fotbollsfans som aldrig hade tänkt på Saudiarabiens liksom typ mänskliga rättigheter track record förrän de köpte Newcastle och alla tidningar i hela England började skriva om hur sjukt det var att de fick göra det. Så jag tycker att det är lite dubbelt, hela den här grejen.
Det är så här Barbara Streisand
lite så, ja. Ja.
Effekten. Så att de gör de här liksom affärerna inom fotbollen, och sen så 2021 så börjar man titta på en annan stor sport då, nämligen golfen. Och det man gör då är att man slår sig ihop med en annan sån här stor fixstjärna inom golfen, australiensaren Greg Norman, och idén då att man ska starta en helt ny golftour. Och tanken är att man ska locka världens bästa golfspelare med otroliga så sign-on-bonusar, större prispengar, men också större möjligheter då för golfproffsen att själva då kultivera sina egna affärer och bygga sina varumärken och allt vad det är. Liksom hela affären runt själva golfbanan. Och sen är tanken att utmana golfens traditioner, som man då anser är typ ganska mossiga. Kollar man på golf på tv så har folk alltid typ långbyxor. Varför ska man ha långbyxor när man spelar golf? En golftävling är alltid 72 hål. Varför? Det är jättejobbigt att kolla på liksom golf för 4 dagar. Man kan göra snabbare. Vi kan införa lagtävlingar. Vi kan typ dricka bärs i publik. Men liksom, de vill göra ett mycket roligare format kring själva tv-upplevelsen. Och tittar man på hela estetiken runt den här LIV-touren, som den kallas, så är det för mycket mer tanken att det är NHL där lagen heter coola saker och coola maskottar. Och liksom, det finns liksom
coola inom stationstecken, ska vi säga.
Ja, absolut. Ja. Men det som händer då är att en rad välkända golfspelare väljer att hoppa på den här möjligheten. Kanske mest noterbart då den här Phil Mickelson, som är en stor stjärna inom golfen, som sägs ha fått $200 miljoner.
Det är pengar.
För att spela på LIV-touren. Och det handlar liksom om 8-10 tävlingar per år.
Mm.
Sen finns det andra spelare, Dustin Johnson, Brooks Koepka och liksom ganska så här stora namn inom golfen. Men det som också händer är att flera andra spelare som Tiger Woods och Rory McIlroy, som också är stora stjärnor inom golfen, de väljer att stå över de här pengarna som de erbjuds, för att man anser att LIV-tourens blotta förekomst är ett hot mot golfen som liksom etablissemang och golfens traditioner.
Look, my opinion is they shouldn't be here. They've been paid a lot of money to go play on a different tour that is trying to buy the professional game in golf.
What they've done is they've turned their back on what has allowed them to get to this position.
Men LIV-touren har premiär 2022, och det som händer då är att PGA-tourens monopol på golfens tv-rättigheter plötsligt är hotat. För liksom, vem ska kolla på de här tävlingarna på tv om några av liksom favoritspelarna inte där? PGA-touren slår då tillbaka och säger så här att, hörni, om ni spelar på den här nya LIV-touren, då får inte ni vara med i våra tävlingar i PGA-touren.
Just det, och så har man inte gjort annars. Alltså typ, säg att det skulle dyka upp en pytteliten svensk tour, det kanske finns redan, och den bästa svenska spelaren skulle dra och spela två tävlingar där för att det typ blir lite mysigt och kul. Då skulle han inte bli bannad från PGA-touren, PGA-D, för det är typ inte en konkurrerande verksamhet, eller?
Nej, men precis. Och det har man kunnat få liksom åtminstone undantag för att göra.
Mm-hmm.
Men PGA-touren, de sätter hårt mot hårt och säger att om ni spelar på LIV-touren så åker ni ut och får inte spela hos oss. Så LIV-touren drar igång. De här golfspelarna som har fått massor med pengar, de börjar spela på LIV-touren och PGA-touren utesluter dem. Och det blir ett jättestort rabalder. LIV-touren stämmer PGA-touren för liksom, vet, konkurrensmissbruk, och PGA-touren stämmer LIV-touren tillbaka. Så liksom, plötsligt har uppstått världens konflikt inom golfen som liksom delar golfvärlden i två läger.
Jag är ju inte särskilt golfintresserad, men liksom utifrån har det bara sett ut som att typ så här, det finns en ny typ utmanare som hävdar att de ska göra saker på nya sätt, men som väl, när man bara typ läser en halv artikel om det, så är känslan att det snarare bara är typ så en money talks grej från Saudi, och vissa av de största har gått med och andra har inte gått med, och sen är de svinlacka på varandra och nu är det dålig stämning varje gång de måste spela på samma tävling.
Verkligen, och den största förloraren av alla är då förmodligen typ tv-tittaren som inte längre får se alla sina typ favoritspelare på samma ställe.
Men LIV-touren då, den här saudiska touren, den har ju inte varit en stor succé tittarmässigt väl?
Nej, de har inte lyckats få sälja tv-rättigheterna i USA, för att i princip är det så att PGA-touren har väl bundit upp många av de här stora tv-nätverken. Så att det har inte blivit någon framgångssaga ur det perspektivet. Däremot har man sålt slut liksom de fysiska biljetterna och skapat ganska uppmärksammade evenemang. Och liksom, det är mycket klipp på sociala medier och det finns liksom en mycket snack på typ Twitter och sådär.
Fattar. Okej, så vad händer nu då? Nu har de...
Sen i veckan så kom ju en upplösning, och det var en upplösning som väldigt få tror jag hade väntat sig. Och det var då att LIV-touren och PGA-touren som hatat varandra liksom öppet plötsligt går samman. Och inte bara de två, utan de gör det tillsammans med en tredje organisation som heter DP, som då driver golftouren i Europa och Asien. Så det här är då liksom hela den globala golfen. Och på ytan är då allt liksom helt och rent. Den här fina gamla amerikanska tävlingsgolfen ska behålla sitt oberoende och så vidare. Men det man gör är att man samlar alla kommersiella tillgångar och inte minst då de här tv-rättigheterna i ett helt nytt bolag. Ett bolag där Saudiarabien är den viktigaste finansiären.
Just det, så att den faktiska värdefulla tillgången här är ju tv-rättigheterna, och den äger nu Saudi, så de har liksom köpt golf.
De har köpt golf, det är ju liksom den elaka tolkningen här, eller den liksom lite hårdragna tolkningen. Det här innebär ju också att de här liksom legala bråken läggs på hyllan, så det blir fred i golfvärlden äntligen. Men pikant nog så innebär det också att de golfspelare som är liksom principens namn tog PGA-tourens rygg och stod över de här enorma sign-on-bonusarna från LIV-touren för att försvara golfens traditioner, de får liksom stå kvar med lång näsa medan de här spelarna som fick miljarder för att spela på livtouren nu släpps tillbaka in i värmen.
Mm, just det, så Tiger Woods fick inte sina miljarder, men nu spelar han på samma tour som Phil Mickelson som fick miljarderna, fick lite skit i några år och nu är han tillbaka.
Exakt, så, och liksom de här killarna är ju inte synd om...
Nej, på något det kan sätt, man inte säga.
Nej, de har pengar så det räcker och blir över. Men det finns ju en moralisk aspekt här som är svår att bortse ifrån. Som är väldigt liksom... Nej, men det är många som tycker att den är väldigt svårsmält, helt enkelt. Och sen är det ju så då att det här nya bolaget som ska förvalta golfens immateriella rättigheter och hela affären runt golf kommer få en ny ordförande. Och den ordföranden heter då Yasir Al-Rumayyan. Han är ordförande i Newcastle, han är ordförande i det statliga oljebolaget Saudi Aramco. Han är vd för den här investeringsfonden och också en av prins Bin Salmans MBS närmaste män.
Mm.
Och det tyder ju någonstans på att även om golfen ska, den amerikanska golfen åtminstone ska behålla sitt oberoende i någon mening, så är det ju Saudiarabien som har kopplat greppet om golfsporten. Och det är ju många som tycker att det här bara är positivt för att det kommer liksom gynna golfen och golfen kommer växa och det kommer ge spelarna mer pengar i slutändan och sådär. Golfen har ju onekligen en massa liksom bagage med liksom ja, rasism och ja, det är en sport som har haft problem, men man har kommit en väldigt lång väg, så att liksom det man argumenterar för åt andra hållet är att många av de här landvinningarna på något sätt rullas tillbaka när man plötsligt sätter hela sporten i händerna på ett land som hugger huvudet av folk.
Jakob, du har fått prata om golf i kapitalet.
Ja.
Är det någonting du känner att vi har missat eller var det här pitchen varför vi borde bry oss om det här?
Ja, men det var bara ett sätt för mig att få prata om golf.
Ja, härligt. Jag tycker det var underbart. Ja, som ni kanske märkte så var det här något lite annorlunda än vad vi brukar göra. Ni får gärna mejla och säga vad ni tycker. Mejla mig, gunnar@monopolmedia.se, eller dig, jakob@monopolmedia.se, eller skriv på Twitter, där heter vi Kapitalet. Det är också vi som gjort det här avsnittet. Vi är tillbaka med ett vanligt avsnitt snart igen. Hej då! Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Jag tänker på det ibland. Man kan ju verkligen störa sig på alla konstiga förkortningar i pensionssystemet.
Mm.
Och sen bara ibland så känner jag lite tacksamhet ändå för att där utvecklas bit för bit över typ 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras.
Mm.
Och typ med en sån komplex och viktig sak som typ ett pensionssystem, man kan ju inte bara slänga typ allt i soptunnan och börja om. Det är inte så enkelt.
Nej.
Ungefär halvvägs genom 1900-talet, då hade vi fått en arbetsmarknad med så kallade parter som förhandlar om de anställdas villkor.
Mm.
Kollektivavtal, brukar jag säga.
Yes.
En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en tjänstepension, en obligatorisk tjänstepension.
Mm-hmm.
En stor förbättring för liksom kontorsarbetarna.
Ja. Ja.
Det som händer är att man kommer överens om olika villkor som ska gälla alla de här kontorsarbetarna som skulle ha den här pensionen, och så gav man den här pensionen ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP.
Snyggt.
Så ITP är liksom en standardpension som man ger till massor med tjänstemän. Den har funnits i runt 50 år. Och är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal idag, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Och ja, jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning.
Okej, men recapen, ITP, tjänstepension för tjänstemän.
Precis. Har man den här lösningen, den här pensionen, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Man kan själv välja hur den här ska placeras. Man kan välja SPP exempelvis.
Bara som ett slumpvalt exempel.
Hint, hint.
Yeah.
Men gör man ingenting, då finns det liksom ett mittemellanval som ska passa så många som möjligt. Och vi ska prata lite mer om det här valet och hur det funkar och varför det finns nästa gång. Men det var lite en bakgrund.
Ja, men tack för det. Och tack till SPP som hjälper oss att förstå pensionerna och deras roll i samhället. Både som vår framtida lön och som en positiv kraft i hela ekonomin.
Exakt.
Tack SPP.
Tack.